Okej. Var är norr?
Norra tornen. Vi tänker på att solen klockan är 12 nu, va? Eller 1.
1.
Vi står på Skinnarviksberget och ser ut över en huvudstad som ännu inte döljs av trädgrönska och försöker ta ut riktningen. Det känns lite ovant.
Solen är söder, näsan är norr.
Den där ramsan om vädersträcken, öster åt höger och väster åt vänster, luktar lågstadiekunskap. Och det var väl någon gång i skolan som jag sist höll en kompass i handen. För det är inte ofta lokalsinnet sätts på prov i mitt liv numera. Ska jag någonstans dit jag inte hittar, så lägger jag bara in adressen i telefonen och följer pilen. Lita blind på att det ska fungera. Inte helt sällan, särskilt i bilen, så lägger jag också in adressen och sätter på appen även om jag hittar vägen. Av gammal vana liksom. Bara ibland tänker jag på den där vinterkvällen då telefonen dog av blixtkylan som slog till och jag irrade omkring i en timme i ett miljonprogramsområde bland exakt likadana hus byggda i cirklar. Och bara en nära döden-upplevelse senare blev jag hittad, halvt förfrusen. Skräckkvällen på Östberga höjden borde kanske ha fått mig att inse värdet av en gammaldags vägbeskrivning. Vid affären tar du första höger, följer vägen tills du passerar macken och där är det tredje porten bredvid återvinningscentralen. Sånt där som farbröder brukar gilla att prata om. Vill du få igång samtalet med en äldre manlig släkting så är vägbeskrivningar ett oslagbart samtalsämne, tro mig. Och ett pålitligt lokalsinne ger också en viss tyngd i kroppen, ett lugn. Man vet var man befinner sig i förhållande till omvärlden, är jordad. För vissa är det instinktivt, självklart. De kan alltid peka ut vartåt slottet ligger, eller norr, eller hem. För andra, ett fullständigt mysterium. Och som sagt, trots att jag vet allt detta så är jag den första att erkänna att jag kör telefonen. Går som ett fån i pilens riktning utan att ens försöka vara oberoende. Idag ska vi här i Kropp och Själ prata om sinnet som kan vara på väg att bli onödigt nu när vi alla använder GPSen som snuttefilt, nämligen lokalsinnet. Var sitter det? Är det ens viktigt för oss idag? Och går det att få en större hjärna genom att memorera kartor och ta sikte på kyrktorn? Det här är Kropp och Själ. Uset lokalsinne, ett tecken i tiden. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
Jag har världens sämsta lokalsinne.
Så på en skala 1-10, var skulle du sätta den?
Alltså det 1 är sämst, så är ju en nolla. Alltså jag går vilse på min arbetsplats varje dag. Det jag minns är att när jag var liten och man var ute och med familjen på resor så kom jag ju bort en del. Mamma pratade om det här på min 50-årsfest på ett tag sedan när jag försvann liksom, som minnen från Klaras uppväxt. Det var en räddning när liksom smartphones kom för mig. Jag går med den i handen liksom och kollar så att jag följer pricken rätt.
Så hur ser du på ditt lokalsinne?
Ja, det är inte jättebra, är det nog inte.
Om vi tar en skala, 1-10, där 10 är bäst.
Kanske en 6a?
Det är ganska bra.
Ja, kanske 5a då. Average.
Brukar du gå vilse i vardagen?
Alltså, jag är uppvuxen på Söder, jag gick vilse en gång när jag skulle gå till Mariatorget. Så ibland är jag ruggigt bra och ibland är jag ruggigt dålig. Okay, ruggigt dålig är när jag gick vilse till Mariatorget. När jag har bott på Söder i 20 år då. Ruggigt bra. Jag brukar ofta vara i Grekland. Jag är ruggigt bra på, alltså, i den staden där vi brukar vara i Grekland. Där kan jag hitta väldigt gott.
Utan GPS?
Utan GPS. Där känner jag igen gator, restauranger och butiker och kan hitta så. Men här i stan, nej.
Har du någon teori om varför det kan vara så?
Oj. Jag har faktiskt ingen aning. Jag har ingen aning.
Förlitar du mycket på GPS annars?
Ja, annars går jag ju fel liksom. Jag kan ju inte läsa av en karta heller, så jag behöver definitivt ha en GPS som visar åt vilket håll liksom. Eller om jag är på rätt, alltså vart pilen pekar. Alltså jag var ju otroligt dålig på orientering, så kartor jag, vi, nej. Men en GPS som visar såhär, nej nu går du fel, nu ändrar vi väg här. Det behövs.
Mycket tror jag.
Så hur ser du på ditt lokalsinne?
Jag tror det är ganska bra.
På en skala 1-10, var tror du skulle hamna?
7-8 kanske.
Hur använder du dig i vardagen? Brukar du använda mycket GPS eller förlitar du dig på magkänsla? håller upp telefonen.
Magkänsla. Ja, eller intellektet.
Ja. För det där var ju ingen smartphone.
Nej, jag behöver ingen.
För att ditt lokalsinne är så bra?
Ja, det måste man säga.
Har du tränat upp det på något vis?
Nu är jag så pass gammal. Alltså det, så var det ju. Man bestämmer plats och så åker man dit och så hittar man och så träffas man. Nu viftar folk, jag ringer dig och så viftar de. Här är jag. Det är inte så bra för hjärnan, tror jag. Förut så fanns det i tunnelbanorna en karta, så kunde man se, här är du. De är i princip borta. Så att man räknar med att folk ska ha GPS och leta sig fram.
Hur är hennes lokalsinne?
Ebba.
Hej Ebba. Jag är från Kropp och Själ i P1 och jag frågar din pappa lite här om hans lokalsinne. Och han tycker han har väldigt bra lokalsinne. Hur är det med ditt?
Mitt är väldigt dåligt, skulle jag säga. Jag brukar följa efter honom.
Så du har inte ärvt det, eller är det så bara att du har anpassat dig kanske efter att din pappa har bra, så du inte behövt bry dig?
Teori jag har, prövar.
Ja, men jag tror nog att jag kanske har anpassat mig efter att andra har bra lokalsinne, så har jag nog bara släppt den kontrollen lite grann.
På en skala 1-10, om 10 är bäst, var tror du skulle hamna?
4, tror jag. Min sambo brukar säga att man skulle släppa mig i skogen utan karta, så skulle jag aldrig hitta hem igen. På orienteringen bara när jag gick i 9:an. Då åkte vi inte i skogen vid Valhalla vägen där. Och då kom jag och min grupp vilse. Som tur var så såg vi någon annan grupp som gick förbi oss, och då sprang vi bara efter dem och kom till rätta. Så kan det bli.
Jag frågar om ditt förnamn.
Marie.
Då undrar jag, hur ser du på ditt lokalsinne?
Nej, men jag har inget lokalsinne alls. Och jag fick precis gjorde en utredning om mig att jag är autistisk. Och de har tydligen inget lokalsinne. Så det var väldigt skönt att få höra. Tack för den.
Du kände att det kom där liksom, något som föll på plats?
Det föll på plats.
Har du utvecklat någon slags strategi i vardagen?
Nej, jag bara kör på tur. Det blir som det blir. Och när jag är utomlands så följer jag alltid med någon. Jag jobbade som frilans ett tag och då inom på teater och var scenograf, och jag skulle ner till källaren. Och sen så hittade jag inte upp igen, utan jag var där väldigt länge. Det var innan mobiltelefonernas. Ja.
Hur är det nu då? Använder du mobilen mycket?
Mycket, mycket, mycket. Ja, gud, det är jättebra att ha den.
På en skala 1-10 då, vad skulle du säga att du ligger?
10, absolut.
Nej, 1-10, vi säger 10 är bäst.
Alltså 10 är bäst, när då är det 1.
Vad heter du, får jag fråga?
Kari. Det är obefintligt. Jag går vilse i en hiss.
I en hiss? Nästa. Nej, men hur tar du det fram i vardagen?
Jag får koncentrera mig. Annars, men det känns rätt. Så är det fel. Jag och min kompis, för hon kan inte heller. Och vi åker bil ibland och kör så här. Nej, men nu är det rätt. Och så hamnar vi på den där återvändsgatan igen. Och ja, vi har kört fel och gått fel och vi skattar. Så det är lite roligt.
Men hur är det med GPSen då? Brukar ni...
Ja, den går flitigt.
Hedvig Söderlund, professor i psykologi i Luleå universitet. Om vi tittar in i hjärnan, var hittar vi lokalsinnet?
Ja, men det finns ju på flera ställen, men det är framförallt en struktur som är känd för lokalsinne, och det är hippocampus som sitter djupt inne i hjärnan som en lite längre struktur. Särskilt bakre hippocampus har man upptäckt är väldigt central för lokalsinne. Den samarbetar sedan med andra hjärnregioner ovanför, kan man säga. Man pratar om någonting som kallas för varströmmen i hjärnan, som utgår från synkortex längst bak i nacken och så går det liksom upp för hjässan, så att säga, hjässloben. Där finns vårt lokalsinne.
Mm, och när du säger var, så menar du verkligen så här, var är man?
Precis, ja. Så. Och det här kan sättas i kontrast till vad. För det finns en vadström också, där man identifierar saker. Men den är annorlunda. Men det här är alltså var. Var någonstans är jag? Och vart ska jag?
Mm.
Ja.
Nils Dahlbäck, professor i kognitionsvetenskap, Linköpings universitet. Hur skulle du beskriva lokalsinnet?
Lokalsinne är flera saker. Det ena är ju att veta var man är. Och det andra är, hur ska jag ta mig dit där jag vill vara? Och det är lite olika förmågor. En del är nog bättre på det ena, en del bättre på det andra. Det finns ju de här människorna som på något sätt har en nästan intuitiv känsla för var man är och var norr är och sånt. Och andra är totalförvirrade. Men också de som är rätt totalförvirrade när de väl vet platsen så vet de att de ska gå fram till Konsumbutiken och sen gå till höger och sånt, och så kommer de fram. Så det är flera olika saker. Och en tredje som vi har mer eller mindre, och kanske nu med GPSer mer och mer mindre, är någon slags översiktskunskap som vi får en slags lokal karta in i huvudet istället.
Mm. Så att, är det liksom tre nivåer som du beskriver här? En lite större kartnivå, översikt, eller?
Jag skulle nog snarare säga att det är väl de första två är nog olika sätt bara. Det är liksom olika sätt att göra. Kollar jag på, var det kyrktornet? Och sen så vet jag att det, okay, det, jag ska i närheten av kyrkan, så då går jag dit. Och det andra är att jag kan den här vägen, jag vet. Och där ofta med sånt där igenkänningsminne som jag är rätt bra på att göra. Alltså, nu är här, då vet jag att då ska jag gå åt höger och sådana där saker.
Man känner igen en krök eller man känner igen en butik. Eller
ja, precis sådär. Men den här kartan, den här översiktsbilden, den är någon som växer fram också i ett samspel med att man faktiskt tittar på kartor och förstår hur saker och ting hänger ihop och sådana här saker. Och så bygger man upp en sån, och en del är ganska bra på så, men i princip är det så att de är förvrängda. Så att om du ska be en person som är bra på det där kartminnet att rita en karta, så stämmer det inte med verkligheten.
Nej.
Men det här med kartor, det är ju just så att folk är olika bra på det här med lokalsinne, och det vet vi alla. Och man brukar prata om att folk har olika strategier, omedvetna strategier ska jag tillägga, att man spontant använder det ena eller det andra. Så en del, de som brukar vara skickligare på att hitta, de tenderar att forma en slags mental karta. Man kallar det här för allocentrisk strategi, medan andra mer utgår just från riktmärken som kan ha att göra med var man själv är någonstans. I förhållande till mig så ligger kyrkan till höger och jag ska svänga efter den. Det kallas för en egocentrisk strategi. Så det är inte alla som riktigt lyckas ordna den här kartan i huvudet.
Nej, men skulle du beskriva, kan man säga att det är ett sinne?
Ja, en förmåga, en funktion, inte ett sinne. Nej. För sinnena är ju känsel och hörsel och syn. Mm. Så det är snarare en förmåga, kognitiv förmåga. Mm.
Men vi måste ju ha haft den här, eftersom det nu är, vi är ju alla från savannen någon gång i tiden, eller det utvecklas där. Det här måste, är det här en ursprunglig förmåga,
ja, men
som vi hade mer betydelse för oss tidigare?
Ja, och jag brukar tänka att det här är så, alltså, den kom ju från att vi måste hitta mat. Vi måste överleva, därför måste vi hitta mat, och vi måste hitta var maten finns.
Och framförallt tror jag, ännu mer, hur vi ska hitta hem med maten.
för all del, men man kan ju äta bär ute i skogen, men visst.
Det finns en väldigt berömd studie kring Londons taxichaufförer. Den här är ganska gammal. På den tiden så tvingades de memorera ett extremt stort antal gator för att bli godkända som taxichaufförer. Och sen när man kollade på deras hjärnor så visade det sig att de var större på något sätt.
Precis.
I det här.
Ja, men precis.
Kan du berätta om den här studien?
Ursäkta. Ja, men det är Maguire i England som tittar på det här på 2000. Ja. Hon hittade i alla fall att taxichaufförer hade större bakre hippocampus just, men inte bara det, att ju längre de hade kört taxi, desto större. Så det fanns ett linjärt samband. Och sen gjorde de en uppföljningsstudie, och det här är väldigt snyggt, på busschaufförer som också kör buss i trafiken, men på förutbestämda rutter. De hade inte samma tydliga koppling mellan hur länge de har kört.
Så det hade inte med att man var i trafiken att göra, utan
precis.
Mer att man hade hela kartsystemet.
Precis, minnet, själva minnet.
Och Det gäller generellt för alla våra kognitiva förmågor. Ju mer vi jobbar med det, ju mer kommer vi ihåg, även om vi inte har gjort det här jobbet för att minnas. Utan vi kan vara intresserade av en text, och då kommer vi ihåg den bara för att den var intressant. Och då tänkte man antagligen på massa andra saker kring det och sånt. Och det märker man på studenter, jag som har undervisat rätt mycket, att de inte riktigt nu för tiden förstår det där. Mm. Att man ska tänka kring saker och vad hänger det här ihop med någonting annat. Men det måste man som taxichaufför göra, men inte busschaufför. Mm. Det är därför det är ett bra exempel.
Men har det här ändrat sig nu? För numera så är det ju inga taxichaufförer som är tvungna att lära sig alla bakgator i Elephant and Castle, Islington och sådär längre.
Jag vet faktiskt inte om man har upprepat en liknande studie, men det är klart att GPSen gör att det försämras lite i alla fall.
Jag som bor i en svensk halvstor, eller kanske lite större stad, Linköping, där är det alldeles tydligt att de nya unga taxichaufförerna har inte brytt sig om att bygga upp den här mentala kartan, utan de litar helt på GPSen. Mm. Och ett intressant problem med det är ju att om GPSen har fel, så har de ingen intuitiv känsla för att det är fel. Mm. Och då får man tala om för dem vad de ska göra.
Ja. Men lokalsinnet kan man också, det finns en del i ett IQ-test som mäter de här förmågorna. Mm. Eller vilka förmågor är det då som är inladdade?
Ja, men en del IQ-test, ursäkta, de tittar på det som vi kallar för visuospatial förmåga. Mm. Och även mental rotation. Så det finns tester där, nu tänker jag på något som heter blockdesign, där man ska inse hur mönster kan bildas utifrån visuospatiala ledtrådar. Den testar det. Men framförallt så vet man att spatialt minne och lokalsinne, att det hänger samman med det som kallas för mental rotation. Och det går ut på att man får se bilder på tredimensionella föremål. Sen ska man föreställa sig de här föremålen om man i mentalt. Och om man svänger och vrider på dem, hur kommer de att se ut då? Och så får man några alternativ att gissa på. Och det är ett väldigt bra test för att mäta de här förmågorna.
Mm. Mm. Och det är också väldigt bra om man ska spela Tetris.
Ja, för att, det kan jag tänka mig.
Och där gissar man, men gjorde faktiskt intressant forskning om Tetris. Det var lätt för försökspersoner. Och där det visar sig att när klossarna faller väldigt fort, då hinner man inte rotera huvudet, utan då roterar man på skärmen istället. För det gick fortare.
Vad menar du med att rotera på skärmen? Jag förstår inte.
Tetris är ett spel. Man,
ja, det fall, jo, jag har spelat.
Ja, och då har man de knapparna, så då roterar, du snurrar runt den där för att se vad den passar in.
Ja.
För att det går, och du tittar in på bilden, och det går fortare än att göra bara tänkande in i huvudet.
Mm. Att man visualiserar alltihopa och sen vrider den.
Ja, det är det långsammare, och det är snabbare att göra ute i världen.
Ja, jag fattar.
Vi hörde ju här i det här reportaget i början att ganska många anser att man har rätt dåligt lokalsinne. Mm. Är det här use it or lose it?
Alltså, jag tyckte det var många kvinnor som sa att de hade dåligt. Och det är en fördom, men tyvärr så stämmer det också på gruppnivå. Att kvinnor som grupp presterar något sämre på såna här speciala tester. Eller signifikant sämre, kan man säga. Sen finns det alltid undantag. För då säger folk, åh, min man han är hopplös, men jag är jätteduktig och allt sånt där. Mm. Men på gruppnivå så är det absolut så.
Och vi ska faktiskt gå in på ett av dem då. Kanske undantaget är det här. För vi ska träffa en person som har gjort sig en karriär på att ständigt ha koll på var hon befinner sig och hur man tar sig mellan platser på bästa sätt och snabbaste sätt dessutom. Vår reporter Caroline Mattiasen har pratat med en navigeringslegend.
Tänk dig att du sätter dig i framsätet på en bil. All inredning är utsliten. Du sitter stenhårt fastspänd. Bredvid dig sitter en förare som kör i 150 km i timmen över höga sanddyner. Och där sitter du. Och så har du en elektronisk kompass som hela tiden visar dig gradantalet.
Into the dunes, because here is like flat. Normally if you jump.
På 3 veckor ska ni köra en sträcka motsvarande ett kvarts varv runt jorden. Ditt jobb är att hitta en väg som inte finns. Det är inte mitt liv jag beskriver, utan kartläsaren Tina Turners. Klippen ni hörde kommer från Abu Dhabi Desert Challenge 2016 och är filmade av föraren Jutta Kleinschmidt. Men idag befinner sig Tina inte i öknen, utan i luren. Och dessutom är hon lite förkyld.
Ja, jag är förkyld. Det hörs på rösten, va?
Du låter lite täppt ändå.
Nu blir det ju lite när en har sån här viskeröst.
Ja, men det är lite inne, är det inte det?
Jaha, ja, ja.
Förkyld eller inte, Tina har navigerat genom några av världens hårdaste terränger. Men förmågan att hitta rätt började inte där, utan långt tidigare.
Allting börjar med att jag är född och uppvuxen på en halvö på Värmlandsnäs, den som sticker ut i Vänern.
Värmlandsnäs beskriver Tina som en plats där det inte finns så mycket. Det är mest skog och grusvägar.
Vi växte ju upp på landsbygden och vi var med ute i skogen och mark och jaga och skulle hitta tillbaka och du blev sett på ett pass eller du var ute och plockade bär och svamp. Så att jag tror att den tidigt fick lära sig och liksom navigera i skog och mark. Och vi var ute på sjön, min farbror hade ju en båt. Sjökortet var ju intressant, vi fick vara med och navigera, du styrde båten. Och du skulle akta dig för olika skär. Och. Så jag tror att jag fick med mig utan att riktigt förstå. Så sen när jag kom i rallybil, ja men då hade jag nog lärt mig en hel del. Och du vet, var uppmärksam och när jag åker förbi saker och vart det var.
För där Tina växer upp är den lokala motorklubben en stor passion för många unga.
Så jag hamnade i motorklubben, träffade en kille där jag blev kär.
Hon är ungefär 17 år gammal och vill spendera så mycket tid som möjligt med sin nya pojkvän. För henne innebär det att hoppa in i sätet bredvid ratten och börja läsa kartan.
Det var mer på kul från början. Och sen växte det liksom in då i vad du började göra mer. Och helt plötsligt började jag på att läsa kartor och heter sträckor. Och, ja. Ju mer vi åkte ihop och ju roligare blev det och ju säkrare blev jag.
När du då hamnade i rallybilen och du ska läsa karta till din kille, mådde du inte illa?
Och jag börjar ju med att vara sjösjuk. Inte åksjuk, men sjösjuk. Vi var ju ute på sjön, som jag sa, navigera, och Vänern kan vara väldigt vågig. Det blev liksom bara, ja, vi var ju med och så blev du sjösjuk en gång och så spydde du. Sen blev du var du med igen och så gick det lite. Till slut så blev du inte sjösjuk längre. Så jag har aldrig varit åksjuk i rallybil. Så jag tror att min balanssinne fick helt enkelt träna sig i form på sjön.
Nu torsdag söndag körs klassiska svenska rallyt. Nu heter det Swedish Rally. Rally startar 1950.
I 9 år tävlar Tina i rally-VM. Den högsta ligan där man kör i extremfart på smala skogsvägar. Där navigerar man efter så kallade pace notes. Ett slags detaljerat manus över varje kurva och krön som kartläsaren och föraren skriver ihop i förväg. Men det finns ett annat, mycket brutalare race som lockar. Det ökända Dakar-rallyt i Saharaöknen.
Ja, men det här är ju spännande att ut och liksom 3 veckor och navigera och du ska ha lite överlevnad och sådär. Ja, så det var spänningen, nyfikenheten.
På 3 veckor ska de avverka uppemot 1000 mil genom öknen. Det är extrem hetta, dolda sanddyner, få riktmärken och inga vägar. Att ens ta sig i mål är en bedrift.
En kan tänka sig att det är ju som att springa orientering, för det har ju många gjort i skolan. Det är ju en del av gymnastiken. Man kan sätta sig in i den situationen, bara att nu har du en bil som du ska ha med dig på springmaskinen i orientering. Du får då liksom punkter som du ska åka igenom varje dag i Sahara. Hur du kommer till de här punkterna, det får du liksom bestämma själv. Då vill ju vi åka kortaste vägen. Och i Afrika så är det ju inga vägar överallt och absolut inte i öknen och sanddynerna. Så att då behöver en kunna läsa naturen. Så att en läser naturen, jobbar efter en kompassriktning som vi tror då ska ta oss kortaste vägen. Men så ser vi ju att det är trä eller dika eller sanddyner i vägen som vi behöver göra omkörningar runt eller igenom eller över och sådär.
En tävlingsdag kan vara allt från 3 till 12 timmar. Om det inte kommer något i din väg, som Tina säger. Tekniska problem, vurpor och felkörningar.
Jag tar beslut på magkänslan. Är det här, känns det rätt? Men naturligtvis, så i min skalle så tänker jag ju, okej, så här ser det ut. Det ska vara ett hus där eller... Det är skogsparti där och så är det en raksträcka som är öppet över fält där. Och då ser jag det i skallen.
Bygger du en karta i huvudet?
Ja, absolut. Jag är bildmänniska, så jag vill se bilder, absolut. Det kan vara grusväg eller det kan vara i en stad. Eller... Och då liksom känner jag att jag tar in det. Jag har åkt igenom eller gått igenom eller vad det är. Och ser minnesbilder därifrån där jag har gått eller åkt då.
Ser du sånt som vi andra kanske missar?
Ja, jag vet ju inte det. Jag har ju bara levt med mig själv och navigerat. Så jag känner att jag vet bara vad som ger mig trygghet. Och det är att min hjärna i det undermedvetna registrerar väldigt mycket mer idag. Och det märker jag inte. Och sen så säger de att du ska heta tillbaka. Fast de inte berättat att jag skulle göra det. Då kan jag se när jag går tillbaka att men shit, det här kommer jag ihåg. Och då hade jag ändå inte ställt in hjärnan på att vara uppmärksam.
I Sahara är det mest himmel och sand. En natur som hela tiden rör sig.
Du är ute på sjön. Och då vet du, kompassriktning 180 säger vi, jag ska åka rakt söderut. då håller du ju rakt söderut på kompassen. Och så gör vi Sahara också. Sahara är som ett hav. Och åka över sanddynerna då, som är istället för att du plöjer genom vågorna på sjön.
Well, this year the Dakar starts from Marseille in the south of France. The organizers taking our minds back to 1979.
Så här lät det i Eurosport 2003. Tina sitter återigen i det högra sätet. Det är hon och den finska föraren Ari Vattanen som ska ge sig ut i öknen.
Vi har ju aldrig varit där vi åker, så att du måste ju kunna förlita dig på att navigera när du kommer till den platsen där du är liksom.
Mer från Eurosport.
You don't really know how fast you're going when it's wide open landscape like this, and you suddenly come across obstacles and you just don't know. You might hit the brakes, but it can be too late because you can't judge the speed as you're heading towards these crests.
I Mauritanien får de plötsligt problem. De har förlorat flera växlar och måste vänta in en ny växellåda.
Så stod vi ute i öknen i 3 dagar och sen så skulle vi köra i kapp resten av rally. Då blir det ju att vi behöver heta på våran egen väg för att komma i kapp. För nu har ju rallyt åkt 3 dagar och vi ska åka in 3 dagar på 24 timmar. Och då får den ju göra egna vägar och då körde vi ju både natt och dag.
Adrenalinet pumpar när Ari och Tina kör genom natten för att komma i kapp. Upp och ner för sanddynerna.
Då finns inte ens kompassriktningar, så då körde vi på solen och stjärnorna faktiskt. För ute i sanddynerna ser du ju ingenting på natten, det är ju tvärsvart.
Hur behåller du lugnet i de här snabba situationerna i bilen?
Det är träning. Det är ju att du har tillit till föraren. Du har tillit till dig själv. Och då kan du vara lugn. Västen får lite högre space, liksom, tänkte jag säga, men tempo. När du blir stressad, och stress är bra för att det aktiverar adrenalin och du blir mer skärpt. Så att lite stressad ska vara, positiv stressad ska vara.
Ari och Tina kör i kapp. När de kommer in i lägret finns det bara en sak Tina önskar.
Det första bara, vart är sängen? Jag var förbaskat trött. Vi hade ju inte sovit på nästan 28 timmar. Det var en riktig genomkörare på kropp och själ där. Så det var en vilodag när vi kom, så ja, vi fick sova.
Vilken tur.
Det var riktig tur. Det var det. Ibland ska jag ha tur.
Det året kommer de på en 7:e plats. Men det är inte den enda gången genom Tinas karriär som hon navigerat sig ur en svår situation.
Tunisien, vi låg 4 tror jag på dagen. Vi var 2 timmar efter den som ledde. Och sen så ju navigerade jag fantastiskt bra i ett väldigt, väldigt svårt och mjukt parti av sanddyner. De andra som var i toppen körde fast. De hade varit en annan väg och jag valde en omväg för att vi inte skulle köra fast. Och den lyckas, så vi körde in 2 timmar och 10 minuter och sen så vann vi rally 3 dagar senare.
Hur visste du att man kunde köra fast där?
Det vet du inte. Det är bara magkänslan. Det känns som det inte är rätt och då måste man vara vaksam på det. För hjärnan kan ju lura upp en battyl också.
Jag måste veta. Vad är det här Tina kallar för magkänsla?
Erfarenheter. Ögonen säger, det ser, sanden är jätteljus, den ser ut att inte ha någon fukt och bäring. Den vägen väljer vi inte. Vi letar efter sand som är mörkare där du kan se att det är bäringskraft. Körde på det, titta på sanddynernas topper. Är de skarpa eller är de rundade? Så åkte vi mer och mer bort ifrån den kompassriktningen vi skulle ha. Och så gjorde jag egentligen en omväg. Men det gjorde att vi hittade en dynkorridor, alltså mellan 2 dynpass, som navigerade oss i den riktningen vi skulle. Och då fortsatte vi där och gjorde det i nästan en timme, körde vi på magkänsla. Och det lönade sig den här gången. Så ja, då är en tacksam för ställer dig i kroppen.
Brukar du köra på GPS hemma?
Ja, jag kör alltid på GPS. Men jag kollar ju GPSen, jag litar ju inte på den till 100%. Du måste förlita dig på dina tidigare erfarenheter och det är ju det som är magkänslan, säger jag då, utifrån hur jag upplever. Så att den är ju med och navigerar och styr.
säger rallylegenden Tina Turner. Nils Dahlbäck, professor i kognitionsvetenskap i Linköping, och Hedvig Söderlund, professor i psykologi i Luleå, finns med i Kropp och Själ idag. Tina Turner berättar här om flera olika sätt att navigera på, förutom det som man kan planera innan. Vad tänker ni om hennes strategier? Vad säger du, Nils?
Jag tycker det är mycket lärorikt och illustrativt det där. Hur hon berättar hur hon bearbetar på många olika sätt. Hon gör, hur hon lägger märke till saker. Hon använder GPS men hon litar inte på den och sådär. Och där är ju en stor skillnad mellan en liten navigatör som Tina Turner och de flesta som tappar förmågan när de vandrar runt där. För att man kan ju använda det... teknik för att bli bättre, eller också kan man använda för att stänga av hjärnan. Man kan jämföra till exempel, man har ett schackprogram att spela, och man låter bara datorn bestämma vilket drag du ska göra och gör draget, då lär du ingenting. Om du sätter dig och funderar över varför säger datorn att jag ska göra det här, då blir du bättre. För du får träning på de smarta dragen.
Mm. Men hon pratar mycket om magkänslan. Ja. Är den en del av lokalsinnet? Vad säger du, Hedvig?
Alltså, naturligtvis är det inte magen, det förstår vi alla. Ja. Men i hennes fall, jag tror verkligen att hon tillhör de som kör det här allocentriska. De som har som en slags kompass inne i huvudet. Mm. Men jag reagerade också på, jag noterade att hon sa att hon var väldigt visuell. Och det hänger verkligen samman med det här, att de som presterar bättre när det gäller lokalsinn och spatialt minne tenderar att vara just det, och använda spatiala ledtrådar.
Mm. Man tänker medans, i bilder.
Ja, medan de som presterar lite sämre tenderar att vara mer verbala och sätta ord på saker och ting. Och i min forskargrupp så körde vi faktiskt en hjärnavbildningsstudie där deltagarna fick vandra genom en slags labyrint, och sen skulle de peka tillbaka på varifrån de kom. Och vi märkte att männen som grupp, de tenderade att aktivera höger bakre hippocampus i större utsträckning, medan kvinnorna var mer bilaterala, både vänster och höger. Och vi drog slutsatsen att kvinnorna verbaliserar det hela i större utsträckning. Där tar jag vänster, där tar jag höger. Och tyvärr så är det är inte en vinnande strategi.
Nej, inte det här sammanhanget.
Nej.
Men det finns ju också, jag är ett undantag. Jag är inte speciellt visuell, men jag har väldigt höga testpoäng på spatialförmåga. Så att jag ser inte saker framför mig. Det har jag aldrig upplevt egentligen. Men jag hittar, går runt och går i skogen, utan jag kommer ihåg en enda gång i hela mitt liv när jag var vilse. Och då var jag 12-13 år. Mm. Och det sticker ut. Jag har aldrig varit vilse sedan dess.
Det var en så traumatisk upplevelse.
Det var chockterapi.
Nu är det ju inte bara vi människor som har fullt få att navigera oss fram i tillvaron. Det gör ju även djur. Och de verkar ju klara sig extremt bra utan GPS-hjälp. Hallå, Erik Warrant, professor i zoologi vid avdelningen för sinnesbiologi i Lund. Hallå där.
Good morning.
Du är just hemkommen från ditt gamla hemland Australien, där du har studerat en särskild nattfjäril och hur den navigerar. Berätta vad
du
har gjort.
Det stämmer. Jag har precis kommit hem nämligen, så vi brukar vara där två gånger om året och studera en nattfjäril som flyter sig jättelångt i Australien, cirka 100 mil från ett ställe till ett annat under våren och sen tillbaka igen samma 100 mil under hösten. Och den här heter Bogongfjäril på svenska. Och det är cirka 4 miljarder nattfjärilar som gör resan under våren från hela sydöstra Australien i olika riktningar till ett enda destination.
Och den flyger destinationen är... tillsammans då, eller? Flyger de?
Ja, det gör de. Ja, naturligtvis över hela sydöstra Australien, de inte har någon kontakt med varandra så mycket utom precis i närheten där de befinner sig. Men de är alla på väg till ett ställe de aldrig någonsin har varit tidigare, eftersom de gör den här resan bara en gång. De lever bara ett år. Så bara resan till destinationen, som är vår högsta berg i Australien, och resan därifrån efter sommaren, det vill säga i början av hösten. De gör detta fram och tillbaka resa bara en gång. Det som vi försöker förstå är att hur vet de vilken riktning de ska flyga i för att komma till den här stället? Och hur vet de när de har kommit fram? Och det är någonting som de gör väldigt, väldigt väl.
Mm. Jag misstänker då, eftersom det handlar om nattfjäril, att de flyger på natten, eller?
Ja, det stämmer precis. Så de använder sig av olika sinnesintryck som man kan ha under natten för att hitta rätt.
Så hur navigerar de? Vilka verktyg har de?
Ja, så vi, det vi gör med våra försök är att vi samlar dem med ljusfällor. Och sen vi har en flugarena där vi har en liten pinne vi limmar fast på ryggen på dem. Och sen sätter vi in dem i den här apparat där de kan fluga i vilken riktning de vill. Och sen sätter vi dem i en slags mini-planetarium som har även en magnetspolarsystem kopplad där vi kan kontrollera jordens magnetfält och även ge dem en riktigt naturlig natthimmel, precis samma som finns utanför labbet faktiskt. Och sen kan vi undersöka om de till exempel använder sig av stjärnorna för att hitta rätt eller jordens magnetfält. Och vi har hittat att de använder båda två nämligen.
Så att ni konstruerar en miniversion av de här 100 milen i ett labb?
Ja, det kan man säga. Ja, för de är på väg mot sin slutdestination när vi fångar dem i luften på natten när de flyger dit. Så att de bara fortsätter den där resan i vår uppställning. Sen har vi möjlighet att till exempel stänga av jordens magnetfält så att de inte har tillgång till det och enbart har stjärnorna. Och sen kan vi vrida hela natthimlen 180 grader över dem. Och sen ser vi att de flyger i precis motsatta riktningen när vi gör det. Så vi har med hjälp av den tekniken upptäckt att de använder sig av stjärnorna, en natthimmel också, som en riktig kompass. Precis som vi kan göra av vissa arter av nattflygande flyttfåglar.
Mm-hmm. Spännande. Ni har också tittat på vattensköldpaddor.
Jag har inte själv gjort det, men jag har många vänner som har gjort det faktiskt. Och de har en fantastiskt system för att hitta hem hundarna i alla fall decennier efter de var född på ett litet ö någonstans mitt i Nordatlanten. Har de möjlighet att hitta tillbaka till precis samma ö kanske 30-40 år senare för att lägga sina egna ägg. Och de använder sig av jordens magnetfält och i synnerhet fältets styrka och fältets så kallade inclination angle på engelska. Det är vinkeln som alla fältlinjerna har med jordens yta. De här två varierar väldigt systematiskt över jordens yta och havssköldpaddor kan använda de här två egenskaper hos jordens magnetfält för att bygga upp en slags kartsystem över hela Nordatlanten där de har möjlighet att hitta tillbaka till den ön som de känner igen från kartsystemet när de var liten och hitta hela vägen hem till ön när de är fullvuxna.
Men alltså magnetfält, det är inget som vi människor kan navigera efter, eller?
Nej, inte om vi inte har någon sorts kompass som läser av jordens magnetfält som alla är ganska van att ha när de ut och vandrar någonstans i en ny område. Nej, vi har ingen möjlighet att använda det.
Men varför kan djuren och inte vi?
Ja, det är en jättebra fråga. Och framförallt är det så att evolution brukar tillåta vissa skills kan man säga hos alla djur som anpassar dem till sin ekologi och sin livsstil. Och vi har inget behov, i alla fall inte i nuläget, för en magnetkompasssystem. Och precis som med alla sinnesorgan och alla sinnessystem som vi har, ögon, näsor, öron och så vidare, de kostar mycket energi att ha. Så att man inte slösar med energi genom att ha ett sinnesorgan eller ett sinnessystem som man inte behöver. Och det är därför vi inte har ett magnetsinne.
Men Hedvig Söderström, har vi haft det någon gång, tror du? Har vi kunnat navigera?
Jag vågar inte. Det är svårt med en kvalificerad gissning faktiskt. Ja. Det blir en okvalificerad. Jag tror inte det.
Nej.
Det känns...
Ni ser båda skeptiska ut här. Nils också. Ja. Men Erik, du sa att det finns något spår av det här. Hos människor. Det var någon studie du pratade om. Kan du berätta om den?
Ja, det finns en forskare i USA som har byggt upp ett stort rum som i väggarna i rummet det finns en magnetspolarsystem där man kan kontrollera jordens magnetfält precis hur man vill. Och sen har han tagit jättemånga studenter. Han är i Kalifornien. Han har tagit jättemånga studenter från universitetet. Då satt de på en stol mitt i rummet. Och sen har han lagt på huvudet en slags hjälm som är helt fylld med elektroder där han kan läsa av hjärnans signaler i olika delar av hjärnan. Så han kan se en bild av hjärnan och hur den reagerar. Och sen han har placerat en student på stolen och sen har han vridat på magnetfältet och kollat vad elektroderna i hjälmen säger om aktiviteten i hjärnan hos den student. Och han såg att 95% av alla studenter som satt där när han gjorde detta hade inget som helst svar alls i hjärnan på en rörelse på magnetfältet. Men det fanns 5% av studenterna, det fanns en väldigt tydlig signal i hjärnan när han gjorde detta. Trots att studenterna själva hade ingen som helst känsla för att någonting hade hänt. Så att de inte medvetet i alla fall kände av en ändring i jordens magnetfält som han hade orsakat med hans apparatur. Men ändå lyste upp deras hjärnor när han gjorde detta. Så det betyder då att de har en känsla för magnetsinnet. De har förmodligen magnetsinnesorgan någonstans i kroppen som är kopplad till de här huvudcentra i hjärnan som behandlar sinnesinformation i första början. Mm. Men det fanns förmodligen ingen koppling mellan de här hjärncentra och den delen av hjärnan som behandlar medvetandet.
Nej. Men då kan man exempel säga att de här personerna som hävdar att de blir väldigt påverkade på olika platser av någon slags magnetfält, det kanske ligger någonting i det.
Det kan hända.
Kan hända.
Men jag tror att det är väldigt ovanligt. Väldigt ovanligt. Nej, ja. Väldigt lite forskning som jag känner till, men jag är tyvärr ingen expert på detta.
Nej. Ja, men jättespännande. Vi har ju pratat, jag tänkte vi skulle fortsätta på manickområdet här. För jag har ju pratat mycket om magkänsla och så. Det kan man ju också få till med hjälp av en manick numera. Vetenskapsreporten Per Snapstrud på tidningen Forskning och Framsteg. Han har beskrivit sitt eget lokalsinne som sådär. Men han har provat ett navigeringsbälte.
Ja, men det är en grej som är utvecklad av forskare i Tyskland som ville egentligen studera om det går att få ett nytt sinne uttaget. Och då kom de på att ett magnetsinne skulle kunna vara ett experiment för att se om människor kan lära sig använda en ny typ av sinne. Och då gjorde de ett bälte. Och det har nu blivit en produkt som synskadade människor använder för att lära sig hitta bättre. Och jag fick låna ett sånt bälte, och det är helt enkelt, men det är ett bälte som man sätter runt midjan, och sen med jämna mellanrum finns det vibrerande punkter i bältet, och så funkar det så att den del som vibrerar är alltid den som är mot norr, så då känner man ju liksom i magen själva jordens magnetfältsriktning.
Så det är en slags bärbar kompass som också pratar hela tiden med kroppen?
Ja, och den skiljer sig från en kompass som man har i fickan. För den tar man ju, man tittar på den och så tänker man lite grann. Det här går ju rakt in i kroppen, man känner det. Och när jag hade den där på mig så var det som att jag kunde lita på att men kroppen vet det här.
Och hur blev det då? För du tog dig ut i skogen och bestämde för att du skulle ta det tillbaks utan att använda den vanliga stigen?
Ja, men jag gjorde ett experiment i ett naturreservat där det verkligen är snårig skog. Den gången jag skulle testa bältet, då gick jag bara liksom, om jag ska ta mig rakt igenom det här och försöka hitta tillbaks till parkeringsplatsen där jag hade parkerat. Och ja, det gick ju till början ganska bra för att jag kände ju hela tiden vilken riktning det var. Sen kom det något stort berg och då var jag tvungen såklart att gå runt lite grann. Och då visste jag inte riktigt hur långt det som jag hade kommit ur kurs och jag blev lite förvirrad. Men ändå så var det lite lugnande att hela tiden känna det här brummet då från den här bältet, den punkt då som var mot norr, och jag kände den lite bredvid naven.
Men var det som att få lite av ett extra sinne?
Ja, alltså det var, jag kände mig mycket lugnare än vad jag skulle ha gjort om jag hade varit där helt utan möjlighet med någon GPS eller någonting. Just för att jag visste att min kropp vet det här. Den kommer inte att gå åt tok fel håll.
Men sen bar du det här bältet under lite längre tid, om jag förstått hela rätt.
Ja, jag hade det i 6 veckor på mig varje dag. Och då, under den tiden så gjorde jag en massa, jag cyklade till jobbet, jag var ute och paddlade kajak och jag gick omkring i stan på massa olika ställen.
Och när du tog av dig bältet sen då, blev du lite mer lost i tillvaron igen eller fanns den här känslan kvar?
Alltså allra mest lost blev jag när den här grejen, den behöver kalibreras ibland. Det är en kompass då som är elektronisk. Och en gång när jag cyklade hem från jobbet så var den helt ur kurs. Så att norr skulle ha pekat på vänster sida av midjan, visste jag, för att det var liksom en sånt vädersträck. Men plötsligt så var den fram till. Och då blev det som att ha på sig någon annans glasögon. Liksom. Min bild av, jag blev nästan illamående för att det jag hade litat på pekade alldeles fel. Och det var ju för mig lite grann ett tecken på att min kropp verkligen hade sugit upp det här som någonting som man kan använda då för att och navigera.
Mm. Per Snapprud berättar att han ändå blev lite trygg av att ha den här vibrationen kring midjan som hjälpte honom att orientera sig i tillvaron. Vad säger du, Hedvig Söderlund? Känns det som en lockande manik?
Alltså personligen känner jag nog inte det, men jag har väldigt dåligt lokalsinne och jag tror att jag skulle bli ännu mer förvirrad av den där, för jag skulle behöva integrera signalerna i mitt redan dåliga lokalsinne. Jag skulle nog bli ännu mer förvirrad, tror jag.
Vad säger du, Nils?
Ja, jag tror att Hedvig säger något väldigt viktigt där. Att om man har såna här manicker av olika slag och ska hjälpa dem så får man inte lämna dem för sig själva, utan det handlar just om att integrera, att koppla det till det andra. Och det här är ju ganska enkelt, det är ju ändå en slags kompass. Medan en GPS tar egentligen hand om alltihopa, så det blir det annorlunda. Men för att man ska utnyttja det till att bli bättre och inte tappa sin förmåga, och inte minst det som jag tycker är oerhört viktigt, veta när systemet går sönder och inte fungerar, då tror man måste jobba aktivt med det där. Det är vi tillbaka till samma grej igen. Vi blir bättre på kognition när vi använder den. Mm. Och vi blir sämre när vi inte. Det är samma som kroppen.
Mm. Och hur ska man göra då? Vi pratade om dataspel och VR, virtual reality, i förra veckans program. Det kan vara ett sätt att träna lokalsinnet på, eller hur?
Ja, alltså man har sett i alla fall att det finns ett samband mellan hur mycket folk faktiskt spelar såna här dataspel som är tredimensionella och hur pass bra spatial förmåga de har. Sen vet jag inte riktigt, du verkar...
Nej, jag vet bara att det finns, inte från det, men väldigt avancerade typer av dataspel som heter JAS 39 Gripen. Där har det visat sig, och det gäller också för en del, har jag fått bara informellt som folk har berättat för mig, både piloter och rallyförare och så, att vissa kör mer med kroppen och känner rörelserna, och andra mer tar synintrycken. Och det betyder att om man ska träna någonting i en simulator, så den grupp som använder kroppen får inte samma träning. Och här finns liksom tydligen en skillnad mellan människor. Ytterligare ett av de här intressanta områdena som vi inte har forskat på speciellt mycket.
Mm.
Det finns en annan studie, typ av studie, som också är väldigt intressant kopplat till det här. Det är att man sätter människor i en slags stol som kan tippa i olika vinklar. Och sen släcker man ljuset och så vinklar man stolen. Och en del personer klarar av att räta upp sig precis så att de sitter upprätt utan att få några visuella intryck. Medan andra klarar inte av det. Så det är uppenbarligen någon skillnad i kroppen hos oss.
En del hävdar att de alltid känner när planet svänger till exempel.
Ja, ja. Precis.
Vi fick ett mejl från Sara som skrev så här att hennes dotter som är 9 säger sig ha en absolut känsla för ritning. Hon har inte kopplat det till söder och öster och väster, men hon kan säga saker som att när jag sitter i skolbänken och tittar mot tavlan, då sitter jag i den här riktningen. När jag är i mormors sommarstuga och tittar mot havet, så är det i den riktningen. Och i somras på Gotland så besökte de en strand, och då låg havet åt det hållet. Och när mamman har kollat här på en karta så stämmer det faktiskt ändå. Hon är helt fascinerad, hon är jättedålig på lokalsinne. Är det här verkligen som det bara finns i kroppen på en 9-åring?
Ja, uppenbarligen.
Ja.
men det är ju, alltså, det är det som är lite problematiskt med det här som vi sitter och diskuterar nu. Att väldigt mycket av studierna som är gjorda på grupper. Och min egen uppfattning är att kognitiv psykologin har liksom inte tittat på de där udda typerna, de 5% som kände magnetfältet, de där som inte passar in i mönstret och såna här saker. Och här tror jag finns ett jätteoutforskat intressant område att studera, de som inte är som grupperna, som majoriteten i grupperna.
Mm. Kan det ha liksom en, det här skillnaden mellan män och kvinnor, kan det ha någon slags kulturell förklaring också? För män kanske får bilars konstruktion förklarade för sig oftare eller har gjort det när de var små?
Ja, men jag tror framförallt det har att göra med självutfyllande profetier om hur flickor och kvinnor får veta att de är sämre. Och det är ju bara en liten skillnad som inte gäller för alla. Då slutar man att lägga märke till saker, då litar man på att någon annan visar vägen för dem och sådär. Och då får man ju inte den här träningen. Och då blir det liksom självförstärkande. Och man kan ju alltid bli bättre på det man gör. Jag är världens sämsta gitarrist. Men under en tid då jag spelade väldigt mycket så blev jag en bättre världens sämsta gitarrist. Mm. Det går alltid att höja lite grann när man är aktiv. Och det tror jag gäller för alla våra kognitiva förmågor.
Man har också sett i de här samhällena jägar, vad kallar man dem för? Jägarsamhällen. Ja, men precis. Mm. Att där verkar könsskillnaderna mindre än i vår västerländska värld där vi inte går ut fysiskt och letar efter mat på savannen. Mm. Typ, nu förenklar jag.
Men man tänker när man lyssnar, när vi lyssnade på Tina Turner här också, att det känns som det handlar ganska mycket om självförtroende. Och Per Snapprud pratar ju här om att han kände sig trygg. Mm. Att på något vis så, man måste ju också lita på det man känner. Om jag känner att det är och i en viss riktning, att jag litar på det. Då får man inte haft fel för många gånger.
Nej,
det där är svårt faktiskt. Så det är absolut säkert en interaktion mellan faktisk kompetens och självsäkerhet, absolut.
Mm.
Men inte bara, tror jag.
Nej. Men om man nu skulle känna en liten släng av lathet och känner att det kanske finns andra förmågor som jag har större användning för och engagera mig i än just lokalsinnet, i och med att man ändå har en telefon. Vad säger ni om det?
Du menar att man ska träna, göra någonting, bli bättre på någonting annat?
Ja. Eller behövs det? Finns det en poäng med att sitta och träna upp sitt, jobba med sitt lokalsinne?
Jag tror att det finns poäng i det som jag har snuddat vid något inlägg innan det här. Att när tekniken inte fungerar så är det en fördel att ha förmågan i huvudet på något sätt. På samma sätt som om man ständigt har till exempel portkoden uppskriven på en lapp och inte tänker på den och sen så tappar man lappen, då kommer man inte in. Men om man gör en poäng av att använda den också när det inte behövs, då tränar man in den och håller man förmågan igång. Och sånt tror jag gäller väldigt mycket för olika saker, och där finns ju en liten risk med de här allt mer avancerade AI-systemen av olika slag. Att vi inte tränar, och nu med de nya ChatGPT, då tränar vi oss inte att skriva heller. Mm. Och där öppnas intressanta horisonter som ligger långt utanför den här diskussionen.
Mm, ja, men precis. Men om man nu skulle träna sitt lokalsinne med, kan vi få en uppgift?
Ja, men det är väl just det här att se upp, alltså titta där du går och försök liksom att göra en karta i huvudet, att det här ligger till höger om det och så vidare. Så var uppmärksam och försök att summera det i huvudet och träna, som sagt, det är ju precis det.
Mm.
Jag håller med, och sen att man också då förstås kan använda GPS-erna för att få tips och så tänka och fundera på varför ska jag gå till det här stället nu och sådana här saker och sånt. Det är det ena. En annan sak att bli bättre på är att göra som Tina Turner var inne på, det här inslaget. Ibland är ju inte rakast vägen den snabbaste vägen. Och det finns intressanta studier, jag var med att göra en, där vi hade några som var väldigt bra på att gå från en plats till en andra fast de hade dåligt lokalsinne. För de visste sina svagheter och visste vilka vägar de skulle gå. Och så gick de rast som 17. Och det var att lära känna sina egna styrkor och förmågor. Inte träna upp dem utan lära känna dem. Det är ju ett annat sätt att bli bättre på att lösa uppgifter som man kan lösa på flera olika sätt.
Mm. Den snabbaste vägen är den man hittar.
Typ.
Som jag brukar tänka. Den med GPS hittar. Sen till sist, om man inte hittar hem, det kan ju också vara tecken på att någonting faktiskt inte står rätt till.
Precis så. Det är ju faktiskt ett av kardinalsymptomen vid Alzheimers sjukdom till exempel. Man brukar, det mest kända är väl att man får sämre minne. Mm. Men det många kanske missar är just också det spatiala minnet att faktiskt hitta hem. Och det, man hör ju ibland på radion om någon som är ute och vandrar, irrar. Så det är absolut. Då märker man hur viktigt det är.
Precis. Mm. Det får bli sista ordet. Tack så mycket, Hedvig Söderlund, professor i psykologi i Luleå. Nils Dahlbäck, professor i kognitionsvetenskap Linköping. Vi har också hört Erik Warrant, professor i zoologi i Lund. Tina Turner, kartläsare. Per Snapprud, vetenskapsjournalist. Och reporter idag, det var Caroline Mattiasen. I nästa veckas program så ställer vi oss frågan om man kan vara för kärleksfull. Överdrivna kärleksförklaringar kallas ibland för lovebombing och kan få motsatt effekt hos de som är föremål för dem. Hur ska vi bäst uttrycka kärlek och vad är egentligen villkorslös kärlek? Det pratar vi om en vecka i Kropp och själ. Linnea Wannefors producerar, Astrid Ankarkrona sköter tekniken och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.